godsets kungliga sigill markerar idag gränsen till Lilla Edets kommun. Namnet Lödöse betyder Judas oas. Juda var en å. Historien om Lödöse börjar på 1000-talet. Det är också berättelsen om hur svenskarna tar sig fram till den viktiga västkusten och leder på 1600-talet till att Göteborg växer fram. Handeln västerut ökade under medeltiden. Göta älv blir allt mer betydande och genom århundradena finns hela tiden strävanden att nå fram till mynningen för att där anlägga en hamnstad. På en modern karta ser man dagens viktiga vägar. Från Jönköping och Borås. Från det inre Västergötland över Skövde och Skara. Och norrifrån över Trollhättan. De medeltida vägarna genom Västergötland gick på ett motsvarande sätt. Dessutom fanns älven. Den var seglingsbar upp till Lilla Edet. Där hindrades trafiken av vattenfall och det är på så sätt som gamla Lödöse fick betydelse som omlastnings- och handelsplats. En reliefkarta visar hur den medeltida staden var byggd på 1300-talet. Invånarantalet har uppskattats till drygt 1000 personer. Man exporterade smör, talg och hudar. Men också hästar, kor, timmer och järn. Och troligen till och med monteringsfärdiga hus. Importen bestod av keramik. I samband med nybebyggelsen på 1960-talet katalogiserade man cirka 50 000 keramikfynd. Det mesta importerat från Väst- och Nordeuropa. Gamla Lödöse var Sveriges enda hamnstad i väster. Och blev också platsen för politiska möten. Försvenskningen av området accentuerades under hela medeltiden. Det finns skriftliga uppgifter om handeln. I Lübecks tullböcker framgår att ett tiotal fartyg årligen seglade mellan Lübeck och Lödöse. Skepparna var i regel tyska. Gravstenar och myntfynd visar på köpmän från Hansan. Här stenen över Rutger de Coloni, tolkat Rutger från Köln, död 1317. Lödöse var en gränsstad. På andra sidan älven låg Bohuslän, som på den tiden var norskt. Halland var danskt. Sverige hade bara en smal korridor ut mot väster. Det enda synliga från gamla Lödöse idag är en stenmur. Vid utgrävningar på 60-talet visade sig gamla Lödöse vara rena arkeologiska guldgruvan. Många gator var av trä, liksom de knuttimrade husen.
Det här med träbebyggelsen, det kan vi ju följa ganska fint i utgrävningar i Lödöse genom att den här täta jorden har bevarat så mycket trä. Vi kan till exempel konstatera att en mycket stor del av de stora husen till att börja med är i den här tekniken, det vill säga stavverksteknik med hörnstolpar. I det här fallet har det säkerligen varit ett tvåvåningshus där syllarna korsar varandra inne i stolpen och där sedan väggbrädorna har ställts emot syllarna. Och sista väggbrädan har fällts in i ett spår i stolpen på det där sättet. De redskap som har använts vid den tidens träbyggnads i den tidens träbyggnad, det gäller de andra teknikerna, skiftesverk och knuttimring som kommer så småningom. De redskapen har i första hand varit yxan. Bilan, om man vill kalla den så. Alla sådana här hål, öppningar i virket, all finputsning utav bräder, det har gjorts med yxa. Sågen förekommer praktiskt taget inte. Och järnet förekommer ytterligt sällan. Man har inte mycket spik i ett hus av järn. Den typen av spik som förekommer, det är tränaglar och dymlingar av olika slag. Och ett mycket viktigt redskap i alla sådana här sammanhang, det har ju varit träklubban som har använts för sådan spikning och också för att arbeta med huggjärn och liknande.
Att arkeologerna kan hitta så mycket fynd beror på att man på medeltiden saknade effektivt renhållningssystem. Avfall och rester kastades bara ut runt husknuten, där det fick ligga. Medeltidens lödöse var av trä, med undantag för de fyra kyrkor som var byggda av tegel, murade enligt tidens teknik, munkförband. Man har grävt fram resterna av en 50 meter lång kyrka. I en av tegelugnarna påträffades den här tegelstenen med ett fullständigt latinskt alfabet inristat. A, B, C, D, E, F och så vidare. Den som ristade i sten undervisade kanske och
lärde det råa och alldeles obildade folket hyfsning och även meddelade det undervisning i bokstävernas bruk.
Medeltiden var en brytningstid när det gäller skriftformen. I icke-officiella sammanhang användes ännu runorna. Vid grävningar så sent som 1973 hittade man en vävkniv, en gåva till en fästmö, med en unik kärleksdikt skriven med runor.
Mun vu mik, man vik, un vu, mer an vör.
Tänk du på mig, jag tänker på dig. Älskar du mig, jag älskar dig.
Under medeltiden, precis som i våra dagar, så har naturligtvis spel alltid fascinerat människor. Och från det medeltida lödöse så har vi det här bevarade kvarnspelet, som ju är, det är ett ganska vanligt spel under medeltiden som finns kvar än i våra dagar. Det introduceras ungefär vid början av 1200-talet. Och att det är vanligt, det ser vi därför att ofta är det ristat på vanliga bruksföremål. Det förekommer på pallar, på tunnlock, på bröstbadar. Så att det inte alltid som det bara är gjort så här, som ett speciellt spel. Tärningar används naturligtvis till många olika spel. Och de kan vara utformade, de är ju nästan alltid kubiska på det här sättet. Ögonparen kan vara ställda på lite olika vis. Det här är efter det moderna sättet, alltså att ettan står mot sexan. Alla såna här motstående sidor bildar siffran 7. Någonting som är spännande med tärning är ju också att den har använts i vissa fall i rättsskipningens tjänst, vet vi från det skriftliga källmaterialet. Så att man känner till att lotten har fått avgöra huruvida en grov brottsling skulle få plikta med livet vid, alltså ett grovt brott. Det förekommer alltså att mördare har kunnat slippa undan dödsstraffet med hjälp av tärningens utslag. Vi hittar ju en hel del leksaker under medeltiden, och en vanlig typ är barkbåtar. Här har vi dels en färdiggjord barkbåt, men också en som är mer som ett halvfabrikat. De skiljer sig inte särskilt mycket från de som vi gör själva idag. Här har vi från gamla lödelse exempel på vad skomakaren har använt sig av, bland annat läster här av trä. Det här är en liten läst för en barnsko. Här har vi en färdig produkt, en hel sko. Och skorna är ju spännande under medeltiden eftersom de utvecklar sig. Modet är sånt att man kan faktiskt taget datera århundradena efter skorna. Det finns andra läderhantverkare. Här har vi exempel på handskmakaren. Det här är handskmallar. Alltså man har tillverkat tumvantar efter det här. Och här har vi ett färdigt exempel på det. Sen har vi exempel på en liten barnstövel, också från gamla Lödöse. Det kan väl vara från så där 12, 13, 1400-tal någonting. Det är inte bara läderhantverkarna som är specialiserade under den här tiden, utan även trähantverket blir ju väldigt specialiserat. Vi hittar mängder av olika träföremål på våra utgrävningar. Och här ser vi då några exempel på olika tekniker som används vid framställning av föremål. Det här är svarvade fat. Och här har vi ett laggat kärl. Och de laggade kärlen är väldigt vanliga i utgrävningarna. Och inte minst de här separata laggarna. Det här lilla kärlet är ett dryckeskärl. Man har förmodligen druckit öl eller liknande ur det. Sen utnyttjar man också naturvuxna träbitar. Det här är en grötkräckla som alltså har använts som en visp. Och det är ju en vanlig gren som man bara har brutit av kvistarna på.
Först och främst är det då en helig plikt att stående dricka till gudomens och förstens ära. Och därvid, liksom i en tävlingskamp, i sitt anletes svett, kappas om att i ett, två eller flera drag tömma ett kapitolinskt krus. Men icke nöjda med dylika ceremonier, tävla dryckeskämparna även i att visa sin nykterhet.
Det torde nu stå klart att Lödöse fungerat som myntningsort. På kungens uppdrag har myntmästarna tillverkat mynt. På den tiden fanns det ett knappt tiotal tillverkningsorter i Sverige. Man
uppfunno och tillstadde ett slags mynt. Infördes likväl efter andra länders föredöme bruket av silvermynt, såväl som mynt av silverblandad koppar.
En brakteat är ju ett mycket tunt mynt, nästan lövtunt mynt. I regel väger inte mer än ett kvarts eller ett femtedels gram. Och när det präglas så kan det bara präglas på en sida. Den här tillverkningen gick till på det viset att man skar till den tunna silverplatten i ungefär rätt format. Den kunde korrigeras i efterhand. Och sen hade man en stamp med myntbilden präglad i änden på det här sättet. Och när man sen gjorde präglingen så måste man ha ett mellanunderlag, så att säga. Man hade ett städ eller liknande, men så la man ett läderstycke eller ett blystycke under det blivande myntet, platten som det heter. Och sen sattes då den här cylindriska stampen på platten och så slog man ett par slag. Och med det så har man proceduren färdig. Här finns alltså en brakteat som ser ut på det där viset. Det är alltså ett falskt mynt här som jag har tillstånd att göra pedagogiskt syfte. Myntet ser ut på det sättet. Men tittar vi på underlagsbiten så har den faktiskt fått en lika fin prägling som själva myntet. Genom att myntplatten var så tunn. Och det är de här underlagsbitarna som vi har hittat i Lödöse, så att vi nu kan säga om en lång serie på en 8-10 olika mynttyper att de är tillverkade här. Vi har alltså hittat spillmaterialet från själva tillverkningen.
Utanför själva staden byggdes ett hospital, ett sjukhus för vård av spetälska, Sankt Jörgens hospital. Men man tog också emot pestsmittade. Så småningom ändrades funktionen. Hospitalet blev mentalsjukhus. Ett kranium från området har en läkt öppning i gästbenet. Begravningsställningen tyder på att kvinnan haft psykiska besvär. Man har försökt operera och genom öppningen har trycket från exempelvis en tumör minskats. På 1500-talet flyttades hospitalet några mil söderut. Här finns fortfarande kyrkogården kvar. Här intill fortsatte hospitalet sin verksamhet till 1800-talet då det flyttades till Hisingen, där det finns än idag med samma namn som på 1300-talet, Sankt Jörgens sjukhus. Förskjutningar i det västsvenska handelsläget gjorde att invånarna i gamla Lödöse anmodades att flytta 5 mil söderut. Skattefrihet i 20 år gjorde att uppmaningen hörsammades och man byggde en ny stad vid Göta älv, Götaholmen. Men man ville behålla sitt namn och staden fick heta Nylöse eller Nya Lödöse. Det svenska intresset att få en hamnstad närmare Göta älvsmynningen var starkt. Härigenom behövde man inte passera den norska fästningen Bohus. Sveriges nya export- och importhamn vid Västerhavet kom att bli Göteborgs föregångare. Även Nya Lödöses historia är slut. Idag markeras den staden med en sten. Trafikmaskinen bullrar där staden legat. Göteborg höll på att födas. Kongahällavägen. Vägskylten visar inte bara mot Kongahälla utan också på Kungälvs tusenåriga historia. En återblick som är både norsk, dansk-norsk och svensk. Fylld av sagor, myter och verklighet. För Norge var Bohuslän basområde för handeln och för makthävdande söderut. Lahälle, Kongahälla, Konungahejlu, Kungahälla. Namnet anger att det var en kunglig hamnplats på en berghäll vid vattnet.
Konung Sigurd lät så mycket stärka och gynna köpstaden Konungahälla att den vart den förnämsta i Norge, och han satt där länge som vakt vid rikets gräns.
Kungahälla hade som gränsstad ett utsatt läge. Arkeologerna har inte grävt här under 1900-talet. Mycket av det vi vet kommer genom skriftliga källor. Få städer har blivit avbrända så många gånger som Kungahälla. Idag finns inget kvar av ruiner, bryggor eller skeppsvarv. Men där bebyggelsen var som tätast framträder nu mörka partier. Den svarta jorden bildad av
kol, kreatursben, aska, skärvor, lerkärl och kammar, gångjärn och knivar.
Själva stadsområdet avtecknar sig mörkt mot avgränsande områden. Den svarta jorden markerar den plats där husen låg tätt. Allt är nu bränt, ruttnat, förmultnat. Det är här som Snorre Sturlason berättar om den kristne norske kungens frieriförsök till den svenska drottningen. Då sade kung Olav att Sigrid skulle ta dopet och den rätta tron. Hon svarade: inte vill jag frångå den tro jag hittills haft. Då vart konungen svåra vred och sade i hastigt mod: varför skulle jag då äkta dig, din hundhedning? Och så skildes de och for åt varsitt håll. På andra sidan älven, mitt emot Kungahälla, låg Ranghildsholmen, ett norskt fäste. En bas med syfte att få inflytande i de danska farvattnen. Säkert en pampig borg för 500 år sedan. Kanske byggdes den under samma tvång som klostret intill, genom att kungen
pålade alla stadsbor själva att var nionde månad skulle en var som var 9 år eller äldre bära till kastellet 5 vapenstenar eller 5 störar, 5 alnar höga och vässade i ena ändan.
De svenska hertigarna Erik och Valdemar försökte här skapa ett eget västligt rike. Ragnhildsholmen stod i deras centrum. Och i Erikskrönikan omtalas hur bröderna erövrar Kunghälla.
Där red hertog Valdemar, tid som hertog Erik var, och ridru till Västergötland. Där vart konungjälle belagt av hertog Hanna och dera makt.
Erik och Valdemar såg ut att få kontroll över de västsvenska landskapen. Men kung Håkon i Norge skulle göra ett smart motdrag. Han lät bygga Bohus fästning. Härigenom kunde hela älven kontrolleras. Tyngdpunkten försköts hit. Kongahälla och Ranghildsholmen förföll. Murarna till Ranghildsholmen bröts ner och fraktades över älven och användes till att bygga upp en ladugård. Delar av den forna portalen och trappan har blivit till vägg. Kongahälla låg på den norska sidan. Längs kusten söderut härskade då danskarna. Här ligger de försvunna städerna tätt. Gåsekil, eller som det kallades Gottskär. Aranäs eller Årnäs. Broktorp. Båstad. I Halland kom Varberg att spela en administrativt och merkantilt viktig roll. Det nuvarande Varberg har egentligen 4 föregångare. Gamla köpstad, Getakärr, ny Varberg och Varberg på platsarna. Krig, härjningar och bränder gjorde att folk tvingades flytta till och bosätta sig på de olika områdena.
Bakom oss så ser vi den platsen för den gamla staden Getakärr. Det är alltså Varbergs föregångare egentligen. Det är en stad som anlades i mitten på 1200-talet. Och det är egentligen själva stadsområdet vi ser här bakom oss. Den har inte varit särskilt stor. Den sträckte sig ungefär upp till gräskanten eller där träna växer upp i bergskanten. Sen har den sträckt sig vidare på andra sidan om vägen här, nedanför själva trädridån. Och vidare fram så här. I den här riktningen så hade vi kanske den viktigaste platsen i Varberg, det är själva hamnområdet. Och hamnen har spelat en väldigt stor roll för Varbergs som stad. Man vet en hel del om handeln i stan. I kyrkoruinen som ligger här, den grävdes ut för över 50 år sedan. Där hittar man en hel del myntfynd som alla pekar på att man har haft kontakter med en hel del av de nordtyska städerna och för övrigt andra orter på kontinenten. Vad som finns i området bakom kyrkoruinen där den stora fabriken ligger med skorstenen, det vet vi inte för att det är förmodligen förstört vid byggnationen. Men troligen är det så att stan aldrig har sträckt sig så långt ut, utan det är egentligen kyrkogården som har omgett själva ruinen som den är idag. Kyrkogården har också sträckt sig på norra sidan av kyrkan. Och den har legat väldigt tätt precis in till själva byggnaderna sen. När vi grävde ett litet schakt i gräsmattan här uppe så hittade vi ett hus som låg precis bara en halv meter från de närmsta begravningarna. I de byggnaderna och för övrigt i stadsområdet här runt omkring så hittade vi också en hel del keramik som tyder på att man här i Getakärra haft kontakter med precis samma ställen som myntfynden i kyrkan gav oss anledning att tro. Och det visar att Getakärr är någonting alldeles speciellt i det här området.
Getakärr låg innanför Getsjön och Getterön. Det äldsta skriftliga materialet om Getakärr är från år 1256. Enligt Håkon Håkonssons saga brändes då Getakärr. Kyrkan har undersökts arkeologiskt. Förutom mängder av fynd, armborstspilspetsar, fingerborgar, spik, pärlor och ringar gjordes en iakttagelse. En ugn påträffades. Kan kyrkan från början ha varit ett sjukhus eller kanske bronsgjutarverkstad? Innanför den lilla kyrkans murar hittade man 280 gravar. Några årtionden senare anlade man en befästning intill Getakärr. Den kallades Vardberg, Vaktberget. Fästningen Vardberg fick senare ge namn åt staden Varberg. Ett par kilometer norrut skulle en annan stad komma att anläggas, Ny Varberg. Under ett hundratal år kom så två städer att ligga bredvid varandra. Gamla Varberg, det vill säga Getakärr, och Ny Varberg. Orsaken till detta är ännu ett olöst problem. Invånarna i Getakärr, Kungsbacka och Falkenberg tvingades flytta hit. Tvärs över den forna staden går nu E6:an med sin intensiva trafik. Här ligger också en gård. I marken under får så tiotusentals fynd ligga orörda. Ny Varberg kom att ligga där Himleån och Munkån flyter samman. Här bedrevs handeln mellan kusten och inlandet. På andra sidan E6:an finns heller inte mycket att se av den forna staden om vi inte tittar väldigt noga. Då upptäcker man gatorna i staden. Nu uppplöjda, men de ljusa partierna i jorden är den grusbeläggning som för 500 år sedan var gator. På 1800-talet var resterna ännu tydligare.
I Hureplogen redan jämnat dess tomter synas dock i åkerdiken samt vid djupare plöjning dels stensättningar efter husen, dels gatläggningar av vilka de större lupit parallellt med landsvägen, men tvärgatorna i vinkelrätt riktning däremot. Ännu levande personer har var utvisat öster om landsvägen den plats där klostret varit beläget.
I en träbrunn hittades en mängd fynd. Här hade man kastat ner skålar, skedar, skor, kläder, benföremål, kulor, sporrar, brynjor, men framförallt en mängd trefotsgrytor. Man har undersökt kranier och annat benmaterial. Kariesfrekvensen, det vill säga antalet hål i tänder, ökar mot senare delen av medeltiden. Detta kan höra samman med den tilltagande konsumtionen av honung, vin, öl. Det går också att visa att man inom ett intilliggande klosterområde fick betydligt bättre mat än andra. Så kom 1500-talet. De första 25 åren med ett nästan permanent krigstillstånd. Man beviljades skattefrihet och beslutade till och med att invånarna i Kungsbacka och Gåsekil skulle flytta till Ny Varberg, Detta för att minska handelskonkurrensen därifrån. En storbrand härjade Ny Varberg och order gavs att de hus som fanns kvar skulle brytas ner. Staden skulle flyttas och platsen ödeläggas. Inget annat än en ladugård skulle få vara kvar. Husmaterialet fick man släpa med sig och använda till Varbergs fästning. På så sätt kom Varberg att få en fjärde placering i skuggan av fästningen. Varberg på platsarna. Det var en svår placering, högst upp på en klippa. Orsaken var militärstrategiskt. Stränga regler gällde. Ingen fick vara ute på nätterna. Gatunamnet påminner om stadens namn. Det är fortfarande samma stadsplan. Handeln kom trots allt igång. Hansan var ute ur bilden och nya handelsförbindelser knöts med England och Skottland. Under medeltiden byggdes kyrkorna breda och jordnära som fästningar. De kristna behövde en trygg och fast byggnad. Här kunde man gå in i kärlekens och fridens hus och få himmelsk omvårdnad. Kära Gud, sa människorna redan då, lär mig älska dig och jag önskar att du gav mig syndernas förlåtelse. Sen gick man ut ur kyrkan och slog ihjäl angriparna. Svenskar, danskar, norrmän. Kristningsprocessen var långsam. En hednisk offersten bredvid portalen markerar blandningen mellan hedendom och kristendom. Asatron